Hej kära radiolyssnare. Nu följer följetongen om kommunstyrelsens ärenden. Och vi har kommit fram till kapitel 16.3, vilket betyder marssammanträdet 2016. Med mig har jag kommunstyrelsens, säger man vice ordförande, andra ordförande, vice ordförande.
Första vice ordförande är nog korrekt.
Första vice ordförande Mats Lindblom från Folkpartiet som ska hjälpa mig att förklara de här rubrikerna. Då önskar jag dig först välkommen Mats. Du behöver inte ge någon biografi för vi har kört det här som sagt ett tag. Men punkt ett då på sammanträdet den 16 mars. Det är kommundirektörens rapport. Finns det något speciellt som kan intressera lyssnarna
ja,
där?
Ja, jag tror det. Allra först måste jag säga att numera så heter vi Liberalerna, Leif.
Ja, men det har du ju sagt till mig. Men...
ja.
Jag är, vad heter det, saktfärdig.
Ja, precis. Ja, men det sätter
men godmodig.
Ja, jag säger själv fel ibland. Så
att... Ja, men jag säger alltid fel.
Ja. Jo, du var inne på kommundirektörens rapport i mars. Ja, ja precis. Alltså, han ger ju en rapport varje månad om mer övergripande frågor och pågående projekt och sådär. Men det finns en sak som kanske är värd att nämna mer än annat den här gången. Och det är att den här nya bosättningslagen för nyanlända har trätt i kraft från och med 1 mars.
Och det betyder kortfattat?
Det betyder nu att alla kommuner i Sverige är egentligen skyldiga att ta emot nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd.
Men först måste de först gå via Migrationsverket så att det inte bara komma hit till kommunen utan man blir...
Nej, precis. Alltså, det är som jag sagt, man måste få permanent uppehållstillstånd först. Och det är en hantering av Migrationsverket så det tar ju en stund innan man har nått dit.
Men även de som nu kom och ska utredas av Migrationsverket,
ja.
Har ni en skyldighet då också där att ställa upp då?
Ja, där har vi ställt upp med det här evakueringsboendet i kvarnhjulet då.
Frivilligt eller skyldigt?
Ja, det är mer frivilligt. Vi har haft ett avtal då om det. Men det här är så att säga senare i processen. Nu är det folk som har bott någonstans i Sverige och sen fått permanent uppehållstillstånd och sen så ska placeras i någon kommun egentligen. På Tyresö slott då kommer ungefär 170 personer under 2016 som då ska flytta till Tyresö helt enkelt. Så det innebär att vi får 19-20 personer i månaden då som kommer hit.
Du sa Tyresö slott om jag hörde rätt.
Det är på Tyresös lott.
Alltså, ja, jaha.
Tyresös andel av alla personer blir 170 personer.
Lott, men det lät Tyresös slott. Det,
ja. Ja, nej, jag ska nog inte bo på slottet faktiskt.
Nej, ja, men det man kan väl bjussa på det.
Ja.
Du sa 15-20 personer i månaden.
Ja, 19-20 ungefär om man räknar.
Och ni tror att ni har läget under kontroll? Eller det?
Ja, hyfsat. Det här är ju förstås många personer så att det blir en utmaning att hitta bostäder till alla som kommer hit.
Jag såg på tv igår modulhus i Värmland någonstans. De var jätteglada för att man hinner ju inte med så man får ta till sådana där containrar.
Ja, det kan ju vara en del av lösningen men det är ju ingen långsiktig lösning egentligen. Men,
vi håller tummarna då.
Vi fixar nog det här på något sätt, det tror jag.
Det var det enda som var av större vikt i den där rapporten. Om vi då, tvåan låter ju också, förlåt att jag är elak med dig nu då, eftersom du har ett viktigt värv, men tvåan, det jag ska läsa. Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive internkontroll. Kan vi låta det stanna vid internkontroll?
Ja, det där måste man läsa två gånger för att förstå. Men det är helt enkelt så att varje nämnd, liksom kommunstyrelsen då, har ju en verksamhetsplan. Och sen när året har gått, då skriver man en verksamhetsberättelse. Det här liknar ju på sätt och vis det man gör i många föreningar då. Och nu redovisar man ju då verksamhetsberättelsen och så ska den godkännas.
Så de som har lyssnat på oss tidigare, de vet redan vad ni har sysslat med. Så då hoppar vi det. Nummer tre, förlåt, jag är i närheten av det också det där att det var inte så mycket hänga i julgran. Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen. På begriplig svenska är det?
Det är så här, vi tar bakgrunden tror jag. Att det finns ett råd, kommunala rådet för funktionshinderfrågor då. Som är knutet till kommunstyrelsen. Där sitter då personer som jobbar i organisationer för funktionshinderfrågor. Och de har arbetat fram en tillgänglighetsplan.
Ja, då vill jag betona, den har jag den största respekt för. Det var bara formuleringen här som blev lite grekiska för mig.
Ja, precis. Jo, vi ska ha definitivt respekt för dem. De har i alla fall arbetat fram en alldeles utmärkt tillgänglighetsplan. Som då är för de kommande åren. Och det inkluderar en del aktiviteter då som de föreslår ska vidtagas i kommunen då. Och sen är det där med hur man får in det här i det kommunala arbetet. Det är det som menas med integrering i styrprocessen. Det vill säga hur den här tillgänglighetsplanen då
ska verkställas
egentligen då. Och då är förslaget det att egentligen varje nämnd i arbetet med den årliga nämndplanen då tar hand om de aktiviteter som är av betydelse för nämnden då, ur den här tillgänglighetsplanen. Och då får man in det i styrprocessen.
Eftersom jag är halvfeminist då, kan man tänka sig att nästa år när vi sitter här i mars månad att vi har då integrering av arbetet med jämställdhetsplan i styrprocessen. Du kanske inte ska ge sådana löften nu.
Ja, förhoppningsvis är det redan integrerad i styrprocessen, det tror jag.
Ja. Det muttras ibland i leden i alla fall. Så att,
okej.
Men det, när du säger aktiviteter, då menar du exempelvis sådana saker som avfasning av trottoarkanter, rullstolar, lättare...
Konkreta åtgärder helt enkelt som man ser skulle
underlätta
för tillgänglighet. Ja, precis. Mm.
Du, nu kommer kanske lite mer allmän gods då, eller vad ska jag kalla det för. Mm. Nummer 4. Dispens från reservatföreskrift i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren. Alltså man ska göra något ska ni asfaltera eller?
Vi ska inte tartanbanor. Nej, det är så att vi har ett program då som heter Attraktiva Alby som syftar till att just göra Alby mer attraktivt och kanske lite modernare då. Och ett steg i det är att modernisera löpspåren. Och bland annat så gäller det att man ska fixa en ny och energisnål belysning här då. Och då behöver man gräva ner kablar för det. Och det behöver man dispens för. Alltså den här typen av arbeten då in i naturreservatet.
Ja, det kan man förstå. Att man inte får göra vad som helst där.
Nej, precis. Nej.
Och hur mycket energi ska ni spara då?
Det har jag inga siffror på. Men det blir sån här LED-belysning. Alltså, så det är dramatiska skillnader faktiskt.
Ja, kul.
Jämfört med vad det drar idag. Och sen så när man ändå passar på att göra det så kommer man att bredda i alla fall 4 kilometer spåret då. För att undvika konflikter mellan olika typer av nyttjare av det här spåret då. Det ska bli lättare att springa om de som går med barnvagn eller sådär. Så att det inte blir trängsel.
Du, jag vet, det kanske kan vara ett tips för dig då. Jag kan ibland se, det är inte jag som har uppfunnit, men jag kanske kan bidra med lösningar. Men när man är ute och kör bil ibland och det är lite smala vägar, då kommer en skylt som heter M, en blå skylt med ett vitt M i.
Mötesplats.
Ja, kan du sätta upp där kanske?
Ja, det blir kanske det vi inte ska behöva ha längre i alla fall. Nej. Om vi får det här lite bredare. Sen finns det en fördel också på vintern då. Man kommer göra lite en gräskant också på det här spåret som gör att man kan pressa dubbelspår på vintern.
Vad är dubbelspår för någonting?
Att man kan ha 2 skidspår.
Aha. Du, 5:an verkar ju höra ihop med det här. Det är Alby naturreservat också. Men rubriken lyder dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för att uppföra visningshus för lantdjur.
Vi har ett nytt arrendeavtal för Uddby gård då. Och vi vill ju att den här visningsverksamheten ska fortsätta och även kunna utvecklas då. Men när man sett över här så ser vi att vi behöver en ny visningsbyggnad. För dagens byggnad är inte, alltså den uppfyller inte kraven då på god djurhållning och säkerhet vid visningar. Så därför så måste man helt enkelt uppföra en ny byggnad. Och en sån åtgärd i naturreservatet kräver dispens.
Ja, det kan man förstå. Mm. Och när ska det visningshuset stå klart då? Du menar alltså visningshus, där ska liksom barngrupper, skolklasser gå in.
Ja, titta på de gulliga djuren alltså, det är så det, och hur det går till på gården och allt det här.
Ja, lite små museum eller lite så?
Ja, det är ett levande museum i så fall. Man tittar ju på hur det går till egentligen. Det är ju samma typ av verksamhet som idag, men det blir alltså bättre lokaler för det helt enkelt.
6:an. Sånt där gillar jag. Jag är ju ekonom. Ja. Svar på revision. Det beror ju på vad ditt svar blir förstås.
Ja.
Svar på revisionsrapporten. Nu kommer det. Granskning av leverantörsreskontra. Det är alltså hur ni har skött betalningar om jag förstår det hela rätt.
Ja, det har väl att göra med hur vi hanterar alltså specifikationerna till betalningarna då. Mm. Att vi har koll på papperna egentligen. Och det här är då granskat av revisionsfirman PwC. Och de har tittat på interna kontrollen då kring de här rutinerna av det som kallas leverantörsreskontran då.
Ja, så att inte förvaltningschefen får pengar till sitt privata konto utan det är leverantören som får betalt.
Ja, precis. Att de får rätt betalt och att de ska ha betalt och sådana här saker då. Och de har granskat det här och de har sett att det finns en del saker som inte riktigt fungerar som det ska. Man uttrycker det som att rutinerna inte i alla delar är ändamålsenliga då.
Ja, det är ju utrymme för tolkning.
Ja, precis. Och punkten här, det handlar ju då om att konsult- och servicekontoret, de har tagit fram ett svar på den här rapporten då och dess förslag då på förbättringar. Och det är det egentligen beslutet handlar om då. Ja. Hur man ska åtgärda det här på ett bra sätt.
Törs du svara? Du är ju part i målet visserligen som topppolitiker i kommunen. Har ni någonting att skämmas för eller är det bara förbättringar på marginalen?
Jag tror ändå att det är förbättringar på marginalen. Alltså bara för att rutinerna inte är perfekta behöver inte det betyda att det har skett några oegentligheter på det sättet. Då. Utan det är bara för att man ska säkra upp rutinerna så att man även fortsättningsvis har koll på läget egentligen på ett bra sätt. Och att man arbetar på ett effektivt sätt. Då.
Så jag ska inte tipsa Janne Josefsson, det är inte mödan värt.
Det finns några andra områden han ska gräva i, tror jag.
Okej, då gläds vi åt det då, att det funkar. Hörru du, det var mycket här att slå ihop, för det tycker jag man kan göra på 7:an och 8:an också. Det är agaten 32, det låter som en fin ädelsten, är det väl agat va?
Ja, det är väl snarast en fastighet.
Ja, men alltså själva namnet menar
jag. Ja, det är riktigt.
Ja, det är väl så här då diamantgången och allt vad det heter. Men här är det agaten 32, du ska få återkomma där. Men i alla fall, jag läser 7:an. Godkännande av exploateringsavtal för agaten 32 och 8:an då, antagande av detaljplan för agaten 32. Går det inte lite fort där? Exploateringsavtal ena punkten, sen antagande av detaljplan. Förklara varför jag...
Ja, alltså vi är vid antagande här av en detaljplan. Det innebär att vi har haft flera steg i den här processen tidigare. Någon har fått ett planbesked för den här och man har haft ett planuppdrag och vi har haft både samråd och granskning tidigare då. Nu har vi kommit fram till det sista steget och det är att man antar en detaljplan helt enkelt. Och det här gaten 32, det är egentligen en villafastighet i Öringe som enligt det här detaljplanförslaget då kommer att kunna bebyggas med 3 parhus istället. En förtätning alltså.
Så att alltså exploateringsavtalet kommer egentligen efter antagande av detaljplan. Man kan väl inte ta ett exploateringsavtal innan man antagit detaljplanen?
Nej, det låter ju rimligt egentligen faktiskt. Jag vet inte varför punkterna kom till den här ordningen. Men ja.
Ni har väl en sån här lista, godkännande av dagordning, så får du påpeka. Den här...
Nej, det är inte så konstigt egentligen. Men man kan ju inte kommentera det. Alltså detaljplanen, det är ju själva planen som talar om vad man kan bygga där, va? Och sen tecknar vi också ett exploateringsavtal för att säkra då kvaliteten på det här och tydliggöra ansvarsförhållanden, kostnadsfördelning. För det kan ju vara en del förändringar som behöver göras på gatan och sådär för att få infarter på ett annat sätt. Och så där. Och då reglerar man det genom ett exploateringsavtal mellan byggherren och kommunen.
Om du då säger 3 parhus, ska jag förstå det som att det blir 6 bostäder?
Ja, det tror jag är en bra tolkning.
Ja, vi bidrar i alla fall lite till bostadsbristens undanröjande i Storstockholmsområdet.
Ja, precis. Ja, men det är trevligt med så här. Det är, när man gör om en villafastighet till parhusboende så här, då får man lite mer blandad bebyggelse. Det är något som vi gärna vill åstadkomma. Då.
Du, vi fortsätter då med detaljplanen. Nummer 9, antagande av detaljplan för plåtslagan 11.
Plåtslagan 11, det är en fastighet i, det heter väl Lindalens företagsområde på radiovägen 16 till 20. Eller Bollmora företagsområde möjligen. Det här är inga märkvärdigheter. Det är en företagare helt enkelt som vill öka byggrätten något för att få plats med sin utökade verksamhet egentligen.
Och det är ni välvilligt inställda till, man får företagsamhet här i kommunen?
Ja, definitivt. Det här är ingen större planfråga. Så att det här kommer faktiskt räcka med att kommunstyrelsen beslutar också.
Ja just det, för det är ingen asterisk efter
Nej,
den här.
Den agaten vi pratar om, det ska ju upp i kommunfullmäktige också som de flesta planar. Ja.
Det var antagande av detaljplan och godkännande av exploateringsavtal. Alltså jag kommer in nu lite osökt på de här olika stegen för nu kommer nämligen nummer 10, beslut om granskning för Kryddvägen etapp 3. Vad i de här stegen?
Ja, precis. Antaganden, det är ju sista steget. Sen är det färdigt så att säga, det är beslutat. Granskning, det är det näst sista steget. Då kan man se att före granskning så har det varit ett samråd. Och på samrådet är egentligen första tillfället som de som är närboende bereds tillfälle att yttra sig då och komma med synpunkter och sådär. Mm. Sen efter samrådet då jobbar man ju om förslaget delvis då utifrån de synpunkter som har kommit in. Och så granskningen, då är förslaget så att säga, man anser sig vara färdig egentligen. Mm. Så det är en kontrollpunkt egentligen då.
Kan man säga också så här att ni har ett visst arbete innan ni går ut på samråd. Ni antar ju ett förslag som ska gå ut på samråd.
Ja. Före samråd så antas ju då i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett planuppdrag. Det vill säga att man överhuvudtaget börjar jobba med planen.
Ja, så det jag vill komma till. Det är en ganska, man får använda grannlaga process. Det är ingenting hip-hop sådär, utan det går steg för steg.
Det går steg för steg. Och det finns även före planuppdraget så finns det någonting som vi kallar för planbesked. Det vill säga det är då man tittar på om det är huvudtaget värt att göra något jobb.
Då hoppas vi har klargjort det. Men vad handlar då kryddvägen etapp 3 om då?
Ja, det finns 3 etapper för olika bostäder kring kryddvägen då. Det här är den sista etappen och det är egentligen handlar det mer om basilikagränd. För det är så att säga förlängningen av basilikagränd. Det är de bostäderna som ligger för granskning nu. Det ska bli 20 stycken bostäder i form av radhus i lite ny och spännande arkitektur faktiskt. Och ja, det är granskning på det helt enkelt. Så att de som bor i närområdet kommer igen beredas möjlighet att få yttra sig då.
Är det du som bedömer om det är spännande arkitektur eller finns det något skönhetsråd? Eller bara, vem bedömer?
Vi får göra det som en cliffhanger. Alltså, den som är intresserad här ska gå in och titta på de här papperna på insyn då, där man kan se alla kommunala handlingar. Och då finns det lite såna här skisser på hur kommer det ut när det är färdigt.
Och det kan alla medborgare gå in på?
Ja, där. Definitivt. Det finns tillgängligt för alla medborgare.
Det vi kallar fördjupad demokrati.
Ja, men det är ju, alla såna här handlingar är ju offentliga i Sverige. Så.
Jo, det är en sak att vara offentlig, men det andra är ju att det ska vara lättillgängligt också.
Och det är lättillgängligt.
Ja, jag menar
det här är rätt så enkelt att nå via kommunens hemsida.
Ja, men om vi går 20 år tillbaka i tiden, då fick man ju gå upp på kommunkontoret och begära ut material.
Ja, precis. Vi hade ju inget internet då. Så att,
nej. Men det skulle ju bara, så Ines Husman bara var en övergående fluga.
Det får stå för henne.
Okej, nu ska vi inte reta henne. Hörru du, vi fortsätter med granskningar men med en annan etapp då. 11, beslut om granskning för Racksta etapp 8. Det var väldigt många etapper.
Det är väldigt många etapper. När det gäller kryddvägen så var det etapp 3 av kryddvägen. Det här etappnumret för Racksta, det syftar egentligen inte på Racksta utan det syftar väl på alla de etapperna i hela Östra Tyresö som har syftat till att gör om fritidsbebyggelse till permanentboende egentligen. Och så Racksta har etappnummer 8 här.
Ja, så det är inte 8 etapper i Racksta.
Nej, det är
utan
inte.
Det är 8 etapper, kan man säga, på Brevikshalvön. Eller den 8:e etappen på Brevikshalvön.
Ja, just det, om vi inkluderar Racksta i det.
Ja. Mm. Och vad ungefär, vad ska det bli då?
Ja, det här blir ju alltså villabebyggelse här egentligen då. Och jag vet faktiskt inte hur många hus det är frågan om. Det är ett väldigt stort område. Det här är hela Racksta egentligen. Så det är någonting man har jobbat med ganska länge.
Men blir det något mer, alltså blir det fler bostäder eller är det bara modernisering eller?
Nej, det är ju nya byggrätter så det går säkert att bygga lite större än vad man typiskt haft tidigare då.
Ja. Men det finns ju även förtätningar i egna hemsområden jämfört med när det har varit mer stora tomter med små sommarstugor.
Ja, just det. Det kan vara möjligheter att stycka kanske för några fastighetsägare här också då. Men i stort sett så blir det blir inte så stora förändringar i området. Det tillkommer några tomter också, vet jag.
12 där, nu var jag lite ouppmärksam här, men det ser jag då. Nu får du förklara skillnaden på 11 och 12. 11 var ju beslut om granskning för Racksta etapp 8. 12 är beslut om granskning gatukostnadsutredning Racksta etapp 8. Är det 2 olika granskningar eller är det att gatukostnadsutredningen ingår i granskningen?
Nej, alltså det är egentligen i princip är det 2 olika punkter, men vi låter de här följas åt i processen då. Mm. Så att båda är granskningar, så det kommer ju ett beslut om antagande sen vid ett senare tillfälle efter det här. Och gatukostnadsutredningen, det är det alltså att när man gör såna här stora förändringar i gatunät och man gräver ner vatten och avlopp och breddar gator och det är belysning och grejer, va, då har vi principen i Tyresö att de berörda fastighetsägarna i varje planområde, det är de som då delar på kostnaderna för de här ombyggnationerna då. Och kostnaderna varierar ju lite beroende på vilket område det är egentligen då.
Men du, så, det är gatukostnadsutredning, men du pratar om vatten och avlopp också.
Ja, just det. Man drar ju in då...
Ja, men det är bara för det stod gatukostnad, var därför jag inte fattar riktigt.
Nej, precis. Alltså man drar in vatten och avlopp och så gräver man ju om gatan och förbättrar vägstandarden, kanske breddar den, sätter upp belysning och sånt där. I vissa fall blir det trottoarer kanske. Ja.
Men då blir min fråga så här, för att jag har nämnt några gånger, jag var ju lite aktiv på 90-talet.
Ja.
Och då delade man ju, då var kommunen indelade olika vattenområden och varje vattenområde skulle stå för sina kostnader. Och så blev det ju då diskussion där, för då i alla fall inlämnades Brevikshalvön i Bollmoras vattenområde. Så då fick ju alla vara med och dela på kostnaderna. Det kanske ändrat på.
Jag känner inte igen begreppet vattenområde.
Nej,
faktiskt.
Nej, men då får du gå hem och plugga.
Ja, jag är inte säker på att det finns kvar. Men
nej,
jag
vet... det, så kan det ju vara.
Ja, faktiskt. Så. Men nu är det så att för varje större sån här planuppdrag så blir det en gatukostnadsutredning. Alltså det blir en fördelning av gatukostnader. Mm. Och det är inte bara fastighetsägarna som har hus där. Det kan vara andra saker. I det här fallet vet jag att det finns till exempel en mobilmast som står där som också mer betalar lite för
ja, för den har en egen fastighetsbeteckning, ja, precis, den där masten.
Ja, precis. Och då, det är olika andelstal här. Ja. Villorna har väl i princip samma andelstal, men det kan finnas andra typer av fastigheter där.
Vi får kolla det med vattenområde om det finns kvar eller inte. Mm. Då går vi till 13 då.
Mm.
Då heter det godkännande av arrendeavtal för Brevik 1:1 Älmora. Jag känner bara till Uddby där, arrende.
Ja, det här är en väldigt speciell grej. Det är alltså bussbolaget Nobina.
Ja.
De vill sätta upp en rastlokal för busschaufförerna vid ändhållplatsen där i Älmora. Det finns ingen rastlokal.
Nej, det kan de väl vara värda?
Ja, precis. Och det blir inga märkvärdigt, utan det blir väl en container där som är inredd med fikabord och toa. Egentligen. Men den måste ju stå någonstans på någon markplätt som kommunen äger. Och därför måste man ju skriva ett arrendeavtal som kan nyttja det här.
Men det är inte speciellt kontroversiellt. Där finns det liksom ingen cementerad blockpolitik när det gäller den här frågan.
Nej, det skulle nog vara väldigt kontroversiellt om vi nekar till en rastlokal för bussbolaget.
Av några slags ideologiska skäl,
ja.
Naturligtvis. Jag hoppar till 14.
Mm.
Vilket flyt vi har, hör du?
Det går fort idag.
Eller ja. Flow, som jag nu har lärt mig säga. 14. Ja. Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17.
Ja. Normalt är det så att fullmäktige börjar klockan 18 på kvällarna.
Ja.
Och det är för att folk ska hinna dit. De flesta jobbar då på dagen, så att då hinner de dit klockan 18. Och sen kör vi till 22. Eller egentligen är att vi kör tills vi är klara, fast vi är aldrig klara färre 22, så att vi kör alltid till 22. Men den här tiden räcker inte. Normalt sett ägnar vi första timmen åt interpellationer och frågor. Då blir det 3 timmar kvar till beslutspunkter och behandling av motioner. Problemet är att vi hinner inte behandla speciellt många motioner, och verkligen inte i den takt de kommer in. Så att vi bygger en restlista med motioner. Så därför måste vi på något sätt förlänga sammanträdena. Och då har vi kommit på det att om vi börjar klockan 17 istället och ägnar tiden mellan 17 och 18 åt interpellationer och frågor, då kan vi då börja med beslutsärenden redan klockan 18. Och i slutändan får vi en timme till då till motionerna.
Du, nu ska jag vara elak. Det brukar alltid bli en liten sån här punkt med elakheter. Vi sänder ju fullmäktigesammanträdet live i radion. Och vi får inte så många kommentarer, men jag har fått några kommentarer om fullmäktige.
Okej.
Okay. Jag vill göra nästan parallellen, lite överdriva, för det här är ju media, vi ska ju göra drama av alltihopa. Det fanns en kille som hette Anders Björk, och man hade den här Ebbe Karlsson-affären. Så hade man ett utskottsbehandling av det där ärendet, och då sitter vår förra Paris-ambassadör Carl Lidbom där. Och han säger väl någonting om, eller jag kommer inte ihåg om det är Anders Björk eller Carl Lidbom, så säger det här är bara trams.
Mm.
Det är ungefär, alltså, människor som lyssnar på fullmäktigesammanträdena, de är inte speciellt imponerade.
Det är tråkigt att höra, men det är väldigt bra feedback egentligen. Det är någonting som alla politiker borde ta till sig.
Ja,
som,
alltså det kommer så här, hur kan de hålla på och älta? Och, alltså, ja. Ibland verkar det sandlåda.
Så kan det vara i vissa frågor.
Ja, men nu, ja. Slut på elakheter.
Ja. Ja. Jag tar inte alla talare i försvar, kan jag säga.
Nej, men du får ta med det här, för det är också en demokratifråga att det ska vara... Folk ska inte kasta in handduken bara för att det inte går att lyssna på er.
Nej, så är det.
Nog om gräll. Då får vi hoppas att det där leder till lite mer rationalitet. Då, eller att ni hinner med det ni ska. För det där har väl lite att göra med, som vi pratade om på ett tidigare träff, du och jag. Att den här, jag tror man kallade det för i alla fall, ärendebalansen. Mm. Tiden för när en motion ska vara beredd och klar att ta beslut om. Det skulle vara ett år, och var det väl?
Ja, just det.
Och det hinner ni inte riktigt med nu?
Ja, egentligen så är ärendebalansen, det är från det att man lägger motionen till det att man, precis som du säger då, är färdig att ta beslut. Och där kan vi i vissa fall också ha problem, att vi tar för lång tid att behandla motionen. Ja. Men det här allra sista steget är egentligen inte en del av den här ärendebalanstiden, för att det är så att en del av de här motionerna, de har legat färdiga för beslut i flera månader, men de har aldrig hunnit upp för att behandlas på fullmäktige. Och det är ett annat problem som vi nu försöker adressera då, genom att faktiskt, när en motion är färdig för att
ta beslut om
det, då ska ju inte vi, det ska inte fördröjas för länge, va?
Då håller vi tummarna för det också då.
Ja.
Det är, som vi säger, vi som jobbar med kvalitet, ett ständigt förbättringsarbete.
Ja, precis. Ja. Alternativet är att göra flera fullmäktige i sammanträden, men det kostar faktiskt en hel del pengar, så det försöker vi undvika.
Nu kommer det här motioner, det brukar vi ha med här, apropå att dra ut på tiden. Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång. Först, kan du säga någonting om hur man i motionen kopplar upp bostäder och integration? Ja. Och sen ungefär hur ni tänker, vartåt det lutar.
Ja, det här är en välmenad motion då från Socialdemokraterna, som då heter att man ska ha fler bostäder och integration på samma gång. Och syftet då är att på kort sikt kunna skaka fram fler bostadsmöjligheter till flyktingarna. Om vi kopplar tillbaka till den allra första punkten vi hade då, att vi faktiskt ska kommer hit 170 personer under 2016 som behöver bostad då. Och samtidigt då så vill man hitta ett sätt att befrämja integrationen. Och Sosarnas tanke här är att man ska kunna stödja enskilda villaägare i att tillhandahålla bostadsmöjligheter på sin egen fastighet. Kanske i det egna huset, eller att man gör någon nybyggnation på tomten, typ något attefallshus då, som man slänger upp. Och stödet till den enskilde skulle i så fall vara att kommunen förskotterar hyra eller garanterar hyra på något sätt då. Men det är ändå så att huvudförslaget här i motionen är att den ska avslås. Eller det finns flera delar i den här motionen. Men huvudförslaget är just det här att man ska stödja enskilda villägare. Det kommer att föreslås avslås då. Och det är egentligen det här från förvaltningens bedömning då. Att egentligen så vill man hellre satsa resurserna på långsiktiga lösningar. För det här kan ju aldrig vara en långsiktig lösning att ha folk inneboende på något sätt på tomten då. Men man ser för många osäkerheter i ansvarsförhållanden här och hur ekonomin och sånt ska hanteras då. Så att man föreslår ett avslag här egentligen.
Då hoppar vi till 16, för det är en motion också. Den lyder så här, rubriken. Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.
Ja.
Ja, vad gör vi nu då?
Ja, det här är en väldigt genomarbetad motion från Miljöpartiet då, som tar upp alla tänkbara aspekter när det gäller cykling egentligen. De berör kvaliteten på vårt gång- och cykelvägnät. Hur det här nätet hänger ihop, vilket det kanske inte gör i alla delar idag då. Det gäller cykelparkeringar, passager och överfarter då, som kan vara lite luriga. Skyltning förstås, snöröjning, cykelvägar som skolvägar. Och det kan vara kampanjer kring som ska främja cyklandet då i kommunen då. Så de tar upp väldigt många aspekter här och... Ja, motionen kommer att föreslås anses besvarad egentligen då, därför att vi anser, om jag talar för alliansen då, så anser vi egentligen att alla förslag ligger i linje med hur vi redan arbetar då för att förbättra cyklingen i kommunen. Vi har årligen avsatt 4 miljoner kronor i investeringsbudgeten för utbyggnad och förbättring av cykelvägarna. Och det är klart att hur mycket man satsar investeringsmässigt, det sätter ju tidplanen för det här då. Och då kan det ju finnas lite olika ambitionsnivåer om hur man ska prioritera bäst
då. Då kommer vi till nummer 17, om det finns någonting där eller om det bara är rutin alltihopa. Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016.
Ja, där är en punkt. Det kan vara få eller många punkter här. Den här gången var det väl, jag tror, över ett dussin olika meddelanden faktiskt.
Ja, men då är det något som är av vikt?
Jag kan ta några exempel kort här då. Dels så finns det en konferens, eller rättare sagt tre konferenser som handlar om regionbildning. Det har varit lite aktuellt i media de sista dagarna här. Att vi istället för, vad har vi, 28 län ska ha 6 stora regioner i Sverige. Och konsekvenserna av det här och möjligheterna då när det gäller tillväxt och sysselsättning och hälso- och sjukvård och sånt här. Det är ju värt att konferera om.
Om jag förstod det hela rätt så handlar det om att Stockholms län skulle slå ihop sig med Gotland och bilda en region.
Så var det nog när det gäller Stockholmsfallet. Ja. Jag tror kanske förändringar är möjligen större ute i landet egentligen. Så det var en sak som det kan vara vettigt då för förtroendevalda att gå på. Det var också ett brev till förtroendevalda om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kommande översyn av enskilda avlopp i Östra Tyresö. Och det kan ju intressera många invånare också. Det man kommer ju se över då. Det är bortåt 500 stycken enskilda avlopp på Yttre Brevik som man kommer att titta på ur ett miljöperspektiv då. Och det kommer säkert resultera i att några förelägganden finns och sådär. Det är några som måste förbättra sina avlopp och så vidare då. Men det här är en process som kommer rulla under flera år. Och det här informationen handlar om hur det här ska gå till med informationsmöten och enkäter och tidplaner för det och så vidare. Sen kan vi sluta med en bra nyhet där att Skolinspektionen har tittat hur vi i Tyresö kommun sköter tillsynen av fristående förskolor. Och där har vi fått mycket gott betyg faktiskt. Inga anmärkningar, inte ens något förbättringsförslag överhuvudtaget. Så det här verkar fungera väldigt bra hos oss.
Då får jag ställa en fråga till dig, för ja. Det har ju hänt alldeles nu. Vi har ju haft, det heter väl evakueringsförläggning eller något liknande. Det här kvarnhjulet för de här nyanlända, flyktingströmmen som kommer.
Ja, just det.
Den är ju nu avslutad. Ja. Kommer det på aprilmötet då? Eller man måste väl, jag tänkte så här, dra några slutsatser eller utvärdera hur har det gått?
Ja, det kommer man säkert göra. Det finns naturligtvis massor att lära sig av det här. Det är ju ingenting som vi har haft tidigare i kommunen på det här sättet. Så det finns massor av lärdomar.
Jag ska hålla ögonen öppna för att jag förväntar mig att få höra att kommunstyrelsen gör någon slags utvärdering.
Ja, just det. Sen ska jag säga då alltså att även om vi nu avslutar kvarnhjulet som evakueringsboende för de som sen säger väldigt nya länder då, då kommer vi säkert fortsätta använda kvarnhjulet för att buffra upp lite för de här 170 personerna som ska flytta hit. Har vi ingen bostad dag ett så kommer vi förmodligen att använda kvarnhjulet som ett provisoriskt boende. Då. Så att jag tror inte att lokalerna kommer återgå liksom till föreningslivet än. Då.
Vi har använt vår halvtimme nu ungefär och jag tackar dig för en välmatad informationsträff som jag får med dig. Så nu vet vi ungefär vad som rör sig i de ledande politikernas huvud de närmaste dagarna.
Ja, tack för det. Det är roligt att få komma hit igen.
Ses nästa gång.
Det gör vi.
Ha det bra.
Tack.
Hej.